Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens ETC:s ledarpodd där jag, Max V. Karlsson och
Annie Krona
och Henrik Alalian
pratar med inbjudna gäster om vad som är kul och tråkigt, rätt och riktigt, men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Och det här avsnittet spelar vi in på fredag eftermiddagen, efter en kort vecka. Vi brukar spela in lite tidigare på dagen, så vi får se hur det här går. Om vi är lite tröttare eller kanske till och med lite mer på hugget. Det är lite så efter deadlines och sånt där. Även fast det var en kort vecka så har det ju varit en vecka där så jävla mycket händer. Jag brukar ju säga det här, så här, vilka lugna veckor man har, vad lite det som händer. Men i vanlig ordning då så är det ju så att nyheterna inte stannar. The news don't stop. Och vi ska göra som vi gjorde i det förra avsnittet. Vi ska prata om lite så bits and pieces från veckan som gått. En liten lässerie och lite snickesnack.
Det har hänt så mycket att du utbrändes den här veckan.
Exakt.
Nej, jag känner
alltså,
nästan så.
Nej, men jag tycker, alltså, jag tycker det är så himla kul. Alltså,
det är jättekul. Det är bara att man blir så här, hur ska jag kanske fyra? Alltså, det är så, det är för mycket.
Det känns ju som ett arbetsmiljöproblem på riktigt. Regeringen hittar på så himla mycket dumt.
Ja.
Verkligen. Man är precis på väg att skriva en text och så hittar de på något nytt och så blir man tokig igen.
Undrar om jag som skyddsombud kan skicka en så skyddsstopp 6-6-A anmälan till Arbetsmiljöverket med hänvisning till att så, Ulf Kristersson har käbblat igen. Ulf Kristersson är patologiskt svag och det får alla att så, stöka och bråka och han blir överkörd och allting och vi måste jobba hur jävla mycket som helst.
Och att allting händer när det är påsklov för många, så att man är lite så, det är lite manfall på kontoret och då måste man jobba ännu mer.
Nej, verkligen. Även Miljöpartiet ska ha lite av sleven här. Jag kommer ju behöva jobba på söndag tack vare dem.
Ja, jag såg det. Ja, de ska presentera nytt språkrörsförslag.
Exakt. På söndag?
Riksvalberedningen presenterar sitt förslag på söndag.
Vem tror du att det blir?
Det är en annan fråga, det får vi se. Alltså, jag har väl mina förhållningar. Men det som var fokuset här, det är att jag måste jobba söndag. Bu.
Ja, det är
fruktansvärt. Vi tycker synd om dig. När borde du ta ledigt istället?
De borde ta hänsyn. I nära anslutning, men vi får se. Vi har jättemycket att prata om. Och vem som helst kan ju egentligen dra igång. Annie, kan du inte dra igång oss?
Jag kan dra igång
er. Vad har du läst den här veckan? Vad vill du prata om?
Nej, men det, om man använder Twitter som jag gör. Självskadebeteende.
Gör du?
Nej, men i alla fall. Då så trendade. Men det var mycket snack om Södra Latin. Och det kom mycket skojiga skämt och sådär.
Varför? Jag börjar i rätt ordning. Varför och vad är Södra Latin?
Ja, nej, men det, jag kommer till det. Men jag vill bara säga att det var ju en text som då kom på kultursidorna i Dagens ETC som vevade igång den här debatten. Och det är ju då en Stockholmsskola, ett gymnasium. Det är väldigt många inom kulturjournalistiken och media har gått. Och texten, framförallt var den väldigt kul tycker jag. Den var roligt skriven.
Men, skriven av Sven Holmberg.
Precis, Sven Holmberg, och rubriken är "Ingen upprörs över nepotismen längre". Det var ju, det har ju varit liksom snack om nepotism inom media och kultur länge, men den har varit ganska död ett tag. Och här visar han då att ja, men väldigt, väldigt många som har positioner i, ja, men i public service men också på kultursidorna har gått på samma skola. Och själva skolan är väl inte grundproblemet för mig, det är väl mer att det han pekar på som jag tycker är viktigt är att public service misslyckas i uppdraget att liksom ha en bredd och en mångfald och spegla hela Sverige. Ska se, han skriver att det är märkligt att vi har en kultur som suktar efter verklighet och perspektiv men aktivt väljer att krympa denna verklighet till en radie om 5 kilometer i Stockholm. Och att han pekar då på att nu är det många kulturredaktioner som får skära ner eller lägga ner och att då är det ju ännu viktigare att public service tar ansvar för mångfalden. Så att jag då som också är från en liten stad känner ofta att det här ja, men det behöver snackas mer om. För att när jag bodde i Falköping där jag växte upp så kände jag ofta att det här var inte nyheter för mig. Alltså kulturtexterna var ju inte skrivna för mig eller om mig överhuvudtaget.
Men hur känner man då? Alltså så här, bara, alltså för att jag känner mig främmande från sådana texter innan bara för att så, jag kommer inte från typ en familj med det. Men så här, det var inte vårt fokus. Det var inte, jag hade inte det kulturella kapitalet, jag hade inte sociala kapitalet. Men liksom, var det så att det här bidrog till liksom, din bild av Stockholm också? Eller liksom var... Hur kände du då?
Ja, men det gjorde det väl. Och jag har inte heller, jag hade liksom inget sånt kulturellt kapital, inget socialt kapital liksom, som de här personerna kanske har. Och samtidigt så bodde jag långt från där sakerna hände. Så ganska ofta kände jag ju så här, vilken gata pratar ni om? Vilken restaurang pratar ni om? Och det märker jag fortfarande. Det sitter liksom i min ryggmärg att varje gång någon på typ så här, Nyhetsmorgon eller liknande program säger någonting utan att berätta vart det är. Så här, ah, men kastar du sig ett restaurangnamn i Stockholm, då blir jag så här... Alltså fattar ni hur många som bara inte förstår vad ni menar nu? Och jag tror också att Sven skriver också bra om att det handlar inte bara om att typ prata om Linköping och Falköping och Göteborg ibland, utan man måste faktiskt ha folk som har växt upp där eller som bor där eller så. Så jag tyckte det var bra. Men varje gång jag tar upp det eller någon tar upp det blir folk så himla sura för att folk typ tar väl åt sig. Och det är inte så att folk som har gått på Södra Latin inte är duktiga. Det finns ju svinmånga duktiga som liksom verkligen förtjänar sina jobb. Jag tycker man ska fokusera mer på bristen på bredd. Att det är väldigt Stockholmscentrerat. Inte så mycket kring själva skolan. Typ.
Ja, alltså det är ju en elitskola. Det är ju, och det är ju det för att så många söker. Alltså Södra Latin, precis som de andra, jag gick ju inte där, men Södra Latin, precis som de andra lärverken, de har ju så att det i princip krävs, för flera av linjerna krävs det MVG i allting för att komma in, för att det är så många som söker. För fler linjer är också antagningsprov på det. Så att det är ju absolut så att det här är extremt bra kommunala skolor. De har funnits jättelänge, de är liksom beprövade, det är de gamla läroverken. Och det går ju också så tusentals personer på de här varje år. Mm. Eller, ja, det är, men det som är kul med Södra Latin är att de har fått en sån liksom mytbild. Dels så är det ju bland de här fyra läroverken i Stockholm, nu, mer Stockholms fokus, så, men det här är viktigt för mytoset liksom, så att man förstår att den här bilden kommer ifrån Södra Latin. Det är ju att det sågs som vänsterskolan av de här fyra stora. Det sågs som den radikala...
Röda Latin.
Exakt, exakt. Och det var så kommunistiskt nästan, liksom, så, som det såklart inte har varit sedan så 60-talet. När man har, alltså, då fanns det ju en kommunistisk elevförening, KEF, kommunistiska elevföreningen. Det var ju den som blev ETC.
Mm.
det var faktiskt den som blev...
Alltså, vad då för någonting? Alltså den gamla skoltidningen?
Kommunistiska elevföreningen.
Jag visste inte det.
Kommunistiska elevföreningen, alltså Johan Jenny Ehrenberg gick ju inte på Södra Latin, men hängde på den skolan hela tiden för att kompisarna gick där.
Mm.
Så de anordnade ju, den första protesten som JJ var med och anordnade var ju att man skulle bränna sina betyg. Och det gjorde man ju då som en del av KF.
Kul tycker jag. Kul grepp.
Ja, nej, men... Henrik, du gick ju där.
Jag gick ju där.
Ja, hur var det? Berätta.
Alltså, jag skulle säga att jag tyckte att det var alltså, jag tror för många som går där så är det ju lite... Alltså det viktiga kanske att man hittar en gemenskap. Alltså det är ju många som är kanske konstnärligt intresserade. Jag gick ju teater och då kanske man känner sig som den udda fågeln i sitt sammanhang. Så för många tror jag att det kanske var den stora grejen, att man känner att man liksom hittar hem lite grann. Så det är ju fint. Men sen ligger det ju såklart någonting i det där, i att det kan nog ha gått snabbare. Jag blir lite så här också, hur värdelös är jag? För att det står i den här artikeln om att liksom, här kommer folk från Södra Latin och får jobb på DN när de var 22. Alltså jag var vårdbiträde. Så att, jag vet inte vad jag gjorde för fel.
Inte
efteråt,
alla Södra Latinare
liksom, är smarta. Det är
nej,
det jag kom.
Nej.
Nej, nu har jag ändå sent om sidor letat mig in i mediebranschen. Ja. Så att det känns ju bra.
Jag hittade hem
men,
till slut.
Nej, men alltså, jag tror också att det finns, det är väl lite som kanske, inte vet jag, Handelshögskolan eller något sånt där, i att många föräldrar också har kanske jobbar som journalister eller som skådisar eller sådär. Så att det är klart att redan där har man väl en fördel av att bara förstå kanske miljön och sådär. Så ja, det var mina takes från det.
Ja, och jag tror liksom sagt att det finns ju supermånga som är duktiga. Det handlar ju inte så mycket om det. Och det är inte ansvaret kanske inte ligger på Södra Latins elever, utan snarare på public service då till exempel, på kulturredaktörer. Jag tycker svenska är bra att säga, men det är ett väldigt litet utrymme det här med att kunna jobba med kultur och framförallt med media. Och då är det ett stort ansvar på de som väljer ut vilka som får komma till tals och liksom höras och synas. Om alla de då är ungefär liksom, inte samma person, men att de har liksom gått på samma skola, uppvuxna i samma stad, så, då blir det ju ganska smalt. Och jag tycker det är både tråkigt och problematiskt. Men varje gång man tar upp det här så blir det ju ofta antingen så här, ah, men han är avundsjuk eller han är inte lika bra. Ja. Men jag tycker på riktigt det är en grej man inte bara kan vifta bort. För att även om många bor i Stockholm så bor det väldigt många utanför Stockholm. Och jag tror att...
Va?
Va? Om man inte liksom ser dem. Alltså det, jag tror att det är jättedåligt bara.
Och framförallt blir journalistiken lidande av att det blir väldigt Stockholmscentrerat. Och där har ju, alltså jag tänker att där har ju också vi ett ansvar. Vi väljer ju ut vilka som skriver på vår ledarsida till exempel. Mm. Att där måste man ju tänka på också att... Jag tänker att en viktig grej där är att när det blir liksom... Alltså nepotism är ju egentligen alltså att man rekryterar sina kompisar. Mm. Och det kan man ju inte... Det är väl där det blir svårt när det liksom inte blir transparent hur man får ett visst jobb.
Verkligen.
Och där kan man ju också verkligen fundera på att, men hur väljer man själv ut vem som får skriva och sådär. Verkligen. Och vilka förutfattade meningar har man kring det. Och jag tror att det går liksom aldrig att få... Det har ju skrivits en del, Peter Larsson bland annat... har ju skrivit en bok om meritokrati och så kritiserat det begreppet. Att det liksom är ofta människor från en viss bakgrund ändå som tar sig fram och sådär. Men jag kan tänka mig att det är ändå viktigt att veta hur man kommer in. Att det finns någon slags transparens. Det tror jag i alla fall underlättar. Än att det här som han känner då i den här artikeln. Att man vet inte hur får jag de här jobben. Handlar det om att liksom, jag ska äta semlor ihop med någon i Stockholm? Eller räcker det med att jag har en bra idé eller en bra pitch? Eller
jag vill dock dra en lans för stackars Kristoffer Garplind som blev lite huvudperson här. För att, i exemplet då så var det att i hans program Skrapornas land på SVT så är det mycket... Liksom, polare och väldigt många som har gått på Södra Latin och sådär. Och det kan man ju verkligen kritisera. Men just Kristoffer Obs, han är ju från Linköping tror jag. Och han har ju rykte om sig att vara typ branschens snällaste person och jag älskar honom. Så att det är väl bara att säga att jag hatar inte dig Kristoffer. Jag tror bara att man ska, alltså, om man är kulturredaktör eller vad man jobbar som eller rekryterare så alltså verkligen försöka typ öppna de här mejlen från okända namn som inte bor i Stockholm, som inte råkar vara en kändisdotter eller son, och att man faktiskt försöker bredda lite grann hur man rekryterar.
Jag ser flera grejer i det här. Först och främst så är det så, ett till problem med marknadsjournalistiken. Alltså så att kända namn säljer, man har medier som funkar, alltså sådana grejer. Det kan vara väldigt svårt att testa nya saker, att våga experimentera lika mycket som vi gör på vår redaktion. Är det ju liksom nästan inga organisationer som gör och sådär. Och sen även liksom, så bantningen av public service och förändringen i uppdraget. Förut så skulle man ha kontor och liksom lokal tv på varenda ort. Mm. Jag älskar att titta på de här liksom lokala tv-sändningarna från typ så 80- och 90-talet. Typ Café Sundsvall. Ja. Eller när de hade lokala nyheter med egna namn. Sydnytt, Mittnytt, Nordnytt. Och de är underbara. Det är underbara sändningar som är så liksom, till viss del hyperlokalt och funkar toppen som format. Och jag har en käpphäst med det här, men du är bara avundsjuk argumentet. Mm. Alltså, jag tycker att det är så dåligt för att det är som att ens argument skulle vara då mindre värt trots att den här avundsjukan kan ju vara rättfärdigad. Alltså så, ofta är det ju så mot rika så här, att man säger att du är bara avundsjuk på att den här personen är rik. Så här, ja.
Och?
Nej, men också såhär, ja. Eller så, jag är avundsjuk på det materiella den här personen har. Jag är avundsjuk på att varenda person i den kretsen kommer så för alltid, eller varenda barn i den släkten kommer för alltid leva ett bättre liv än vad mina släktingar alltid kommer göra, eller vad min morsa alltid kommer göra. Så vad är det konstiga i det? Det är inte huvudpoängen och det är inte det argumentet man driver fram. Jag vill inte att det ska förändras för att jag är avundsjuk.
Nej.
Men att någon är avundsjuk, att bara säga det som ett sätt att så, nej det här, nu Gud, funkar inte det här. Det är en sån weird grej.
Men tror
så,
att
du får inte vara avundsjuk på den materiella skillnaden att rika alltid kommer leva ett bättre liv.
Det också, jag tror att det är också en sån här, typ försvarsmekanism när folk är så här, du är bara avundsjuk, så nu lägger vi ner det här i en låda och så öppnar vi den aldrig. Mm. Men jag vet inte. Alltså,
men det är bara som det icke-grej. Det är samma som hyckleri. Alltså, så här, att, någon bara, alltså, hela diskussionen om hyckleri och vad som är det och inte. Alltså, allt sånt där, det är bara trams. Mm.
Men sen har vi har försökt hitta folk, alltså skribenter som inte bor i Stockholm eller i storstad överhuvudtaget, som är kanske yngre än de flesta är liksom, eller har annat ursprung. Det är svårt alltså, för att det är ju de som, alltså man premieras ju när man var till exempel släkt med någon, känna folk. Så jag vill verkligen också uppmana om någon hör det här och är liksom skribent och vill nå ut och ha liksom ett annat perspektiv och lyfta fram, så mejla oss, för det är ju skitsvårt att hitta.
Ja. Det är också det att folk flyttar ju dit jobben är och ja, de allra flesta mediejobben finns i Stockholm.
Där kan vi säga, den nya Pressstöd har ju vi varit ganska kritiska mot, men någonting som är bra med det är ju att en satsning på lokal journalistik, och det är ju inte bara för att
det ska ju vara det, sen blir det Bonnier, men jag håller med, jag håller med.
Nej, men exakt, det är väl det som, det har inte blivit så bra utformat, men den
tanken var god.
Ja, men inte bara för att det behövs liksom lokal bevakning, utan också för det blir ju också plantskolor. Det är väl det som är problemet också, att om det bara finns ett ställe som man måste vara med på och sen får man vara med i tv liksom.
Ja, men också om man tänker på just mediestöd nu, så kan det ju bli så att det finns en tidning i en ort, i Falköping då, för att det är där jag kommer ifrån, men inte två, och då kanske en är väldigt höger, och om man då vill skriva för en mer vänsterutande tidning eller tvärtom, då finns det typ ingenting, och då blir det också väldigt så här, smalt allting.
Och det blir också fake, alltså nu är det ju, nu har ju till exempel i Gävle då, så har ju lokaltidningarna, den ena till vänster, den ena till höger, har ju samma ägare. Så att det är så här, också bara fake-grejen. Liksom.
Sen tror jag att mycket av det här kan förändras lite också. Absolut. Alltså absolut inte helt, men av TikTok och den typen av saker, att där kommer ju fram människor från, som inte alls har den där bakgrunden, utan bara liksom gör någonting som faktiskt är bra. Alltså det blir lite,
men jag tror också det är
jämnare spelplan.
Det där är ju bra på ett sätt, men samtidigt kan det också bli en så himla stor splittring då, att typ alla etablerade medier är liksom typ Stockholm-centrerade och typ skriver om grejer som, alltså det värsta jag vet med kultursidor är när de bara skriver om vad andra kultursidor har sagt. Och så håller de på typ som en mail,
med varandra.
Ja, men som en mailkonversation fram och tillbaka i typ 4 veckor. För att, om man också här, då klickas väl det då, men det är så himla tråkigt. Men då tänker jag att, ja, men om vi etablerade medier sitter i Stockholm och sen ser det massa andra röster på TikTok, då blir det också ganska så här polariserat typ, tänker jag. Så det är också en liten risk. Men alltså, typ så här, om man är stockholmare och är i media, man behöver inte bli liksom, alltså vi hatar inte dig, vi försöker bara säga att det behövs också andra röster, men jag upplever verkligen att folk blir så himla fientliga när jag pratar om det.
Men jag tror att det handlar om att folk tror jag känner sig, men har inte jag förtjänat det här då?
Ja.
Och där tror jag att man kanske någonstans måste också vara ärlig med sitt privilegium.
Ja.
Liksom jag skäms inte alls för vilken gymnasieskola jag har gått i, men jag inser också att det har ju gett mig jättemånga fördelar. Liksom.
Exakt.
Och kanske inte minst i, jag vet, jag kan inte komma på om jag har fått, jag vet inte varför jag har fått det här jobbet. Jag tror att det är för att jag skrev just i Värmlands Folkblad kanske. Jag vet inte. Men
den frågan ska vi inte gå in på.
Den ska vi verkligen inte gå in på. Nej, det är ett svart hål. Men
alltså, obs, inte bara för dig, utan för mig. Alltså, varje dag jag så här, hur hamnade jag här?
Men bara att så här, kanske inte vara orolig för vissa miljöer.
Exakt.
Det alltså, är en typ sån bara där ovärderlig fördel. Ja. Och det är ju bara att säga att där har man ju ett privilegium. Liksom.
Ja, men så här, ingen kommer ju jaga bort de här 22-åriga kulturskribenterna från DN. Alltså.
Men de borde. Jag ska...
Nej, och jag kommer inte, vi kommer inte jaga bort det heller, Henrik. Men det är mer att man ska bara så här försöka i framtiden typ bredda mer, tänker jag.
Nu vill jag prata. Jag har läst en del, och det finns jättemycket roligt att prata om. Det första jag vill prata om är folklistan.
Universums sämsta namn på ett parti.
Ja, alltså, vad var det första ni tänkte när ni såg? Vi avslöjade ju loggan. Expressen skrev först om partiet. Det är Sara Skyttedal, drama drottningen som petades då från Kristdemokraterna, lämnade partiet helt för ett tag sedan när Alice Teodorescu Måwe tog över platsen högst upp på listan. Och sen dess har det gått rykten. Jag har hört rykten fram och tillbaka verkligen om att hon är med och startar ett nytt parti. Det här kommer då heta Folklistan. Och det är jätteroligt, för att det har anmält sig då för deltagande i Europaparlamentsvalet och i riksdagsvalet. Och det är uppenbart att hon vill sabba så mycket som möjligt som det går bara för Kristdemokraterna. Vad tänkte ni första gången ni hörde namnet?
Jag skrev ju en artikel om det. Så det första jag tänkte var på, varför heter de inte Kristna Cannabispartiet?
Mm, det är bra.
Eller vad var det jag skrev? Partiföreningen för pingstvänner som vill mäcka sin redig hade rattantarda ompappa.
Ja. Jättebra.
Folklistan har också.
Ja, exakt.
Ja. Det tänkte jag. Nej, men om jag ska vara lite seriös, så tänkte jag att hon har ju ändå gjort ett utspel om cannabis. Det är ju lite början på
också i Dagens ETC.
I Dagens ETC.
Intervjun med Olof Klugman.
Ja.
Men då gjorde hon den här intervjun där hon liksom öppnade för legalisering av cannabis. Och att där tror jag, alltså i EU-valen är det ju väldigt viktigt att ha en sakfråga, en tydlig sakfråga, ett enfrågeparti. För enfrågeparti går ju ett bra i EU-valen. Och där tyckte jag när jag hörde folklistan, det var ju jättetråkigt namn. Ja, finns ju försäkringsbolag med det. Roligare namn liksom.
Ja, ja, ja.
Kan du ge mig ett kul namn på ett försäkringsbolag, Henrik?
Alekta. Nej, det
är
då,
Folksam är väl i alla fall snubblande.
Ja, men det lät ju typ som Folksam. Ja, lika exakt. Tråkigt är det. Mm.
Ja. Nej, men definitivt. Och det här, alltså, jag blir ju glad bara för att det här är mer av Skyttedal. Jag vill lacka KD kommer vara på det här. De kommer, alltså, de är ju tokiga. Nu försöker de utesluta henne ur partigruppen som hon sitter i, kvar från det mandatet hon har haft förut. Men och sen så ryktas det lite om så vilka som är med i partiet och inte och vilka som hjälpt till och sådär. Flamman avslöjade ju att Jan Emanuel åtminstone var firmatecknare.
Såg det.
Men han har ju dementerat att han skulle vara med i partiet.
Men det är
så en
ohållig allians i så fall.
Men det hade nog gått bättre. Jag tror att Sara Skyttedal inte till ett starkt namn, eller?
Alltså, hon är ju det för att kanske kunna ta några såna KD-röster, alltså några som annars hade röstat KD, men alla de kommer ju bara rösta SD ändå, det spelar ju liksom ingen roll.
Jag fattar fortfarande inte vad det här ska, alltså vem ska rösta på det här?
Men vad driver de för politik? Det känns också symptomatiskt att man inte fattar vad, alltså säg en fråga som de vill driva,
men
eller hon kanske.
Men så här, det finns ju jag tycker att det finns alltid rum för ett till litet högerparti.
Finns det verkligen det?
Det finns alltid rum för det. Nej, men det här kommer ju såklart gå asdåligt. Alltså det kommer gå jättedåligt. Men det är ju roligt.
Det är jättekul. Ja. Det är otroligt roligt. Är alltså, jag hoppas att de har en rolig vallåt. Har ni hört Ny Demokratis vallåt?
Gud ja.
Är det nu vi klipper in den här? Det var ju ett hemskt parti, men det är ju en väldigt bra låt.
Nej, men jag menar, och folk har kommit in med låtar i EP förut, Kryssa Anna-Maria.
Ja, okej.
Alltså, ni har väl hört Kryssa Anna-Maria?
Nej.
Alltså, jag är då...
Okej, och då klipper vi in den nu. Anna-Maria.
Kryssa Anna-Maria.
Som kan göra ännu mer för fred, för frihet och företagande. Och flera kvinnor vid makten säger passa.
Det var ju hennes stora grej. Säg basta till matfusket. Ja. Att man skulle sluta med det. Men alltså, ljuvlig låt. Alltså,
jag känner också väldigt mycket vilket hårspray använder hon. Jävlar, vilket volym hon har i håret.
Otroligt. Ja, otroligt. Vi ska köra refrängen igen. Kom igen allihopa. Det
kommer aldrig hända att jag sjunger här, Max.
Anna Maria.
Ja, så att, får jag bara på tal om det här innan jag glömmer bort det, så måste du också klippa in en annan banger. Det är en ny banger från Herr Talman. Mm-hmm. Alltså det nya, har ni sett det förut? Alltså dockorna.
Ja, jag har sett Herr Talman.
En sån satirgrej på SVT där det är handdockor. Har du inte sett det? Mm. De gör handdockor, liksom, ja, imitationer av partiledarna. Och nu gör de en ny säsong inför EU-valet. Och började med en jävla banger. Alltså de sjöng en så bra låt om typ NATO och all möjlig skit. Otrolig. Lyssna just på det. Den. Klipp in den.
Sara Skyttedal, kör. Du är en riktigt bra independent girlboss who don't need no KD. Kör, säger jag. Det andra jag vill prata om är lite besläktat till det här, och det är ju att jag skrev en artikel i veckan om att Svenskt Näringsliv skänker 60 miljoner kronor, ytterligare 60 miljoner kronor till Timbro och till Stiftelsen Fritt Näringsliv för att stärka den opinionsbildande verksamheten. Och det här krokar ju in i att dels så har ju såklart, jag menar, ja, våra lyssnare vet vad Timbro är, hur nära de är högerpartierna och sådär. Men nu så bara, Svenskt Näringsliv ser det här som småpotatis. Jag pratade med deras pressavdelning och de säger att det är ett generellt bidrag till verksamheten. som man bara pytsar in. Svenskt Näringsliv har också stöttat externa projekt med de senaste då 9 åren med 23 miljoner kronor, där man inte vet vilka mottagarna är. Några vet man, och det är till exempel då Rebecka Weidmo Uvells podd Borgarbrackor, som man hade förut, och även Facebook-sidan Rödgrön Röra, som för 2 val sedan fick 1 miljon kronor för att smutskasta folk.
Liksom. Ja, det är också en himla stökig sida.
1 miljon kronor. Ja, men så här har den här då, mäktiga arbetsgivarorganisationen bara puttat in mer cash. Vad säger ni om det? Det är väl bra?
Jag blir nyfiken på, för vi, för transparensens skull har vi alla, vi sitter här för att vi har gått ledarskriv som LO kostar. Då tänker jag, hur mycket kostar det jämfört med alla pengar som högen får?
Alltså det är ju, nej men LO är ju de snålaste i hela världen. Det, och det kostar ju nästan ingenting. Det är ju bara 10 platser om året i ledarskriv.
Då blir jag nyfiken på liksom hur lite det är jämfört med det andra.
Nej, nej, men alltså, och LO gör ju, alltså det där är ju också det lilla LO gör. Eller, ja, så att,
ja. Men ja, nej, det är ju bara sorgligt. Alltså högen verkar ha så himla mycket pengar att lägga.
Jag tycker att det är bra. Vad tycker du, Henrik?
Nej, men det är för att du vill ha kul på jobbet, Max.
Exakt. Ja.
Nej, men det finns någonting som jag tycker är intressant, och det är ju att när vi alla går och handlar på IKEA eller ICA eller vad som helst, då bidrar ju vi till det här. Och jag tycker att det är egentligen otroligt att de här företagen liksom kommer undan med att ge pengar till Svenskt Näringsliv. Och det som är intressant, det är att jag tror att det faktiskt finns ett ganska stort missnöje inom näringslivet då, inte Svenskt Näringsliv. Nej. Men det finns ett missnöje inom bland medlemsföretagen med just Svenskt Näringsliv och särskilt Timbro, att det är liksom inte intressant för dem, och att det, för, särskilt för miljöföretag, det finns ju liksom ganska många företag som mest vill greenwasha liksom. De vill låtsas vara hållbara, men de är inte. Men de företagen som faktiskt har en hållbarhetsidé på riktigt, som på riktigt vill driva någonting liksom, de förlorar ju väldigt mycket på Timbros retorik, där de liksom, i alla fall hittills har, under väldigt många år har försökt liksom bromsa miljöförslag. Och
gud, ja.
De håller de sämsta företagen om ryggen. Och det, om man, inte vet jag, en som har varit kritiskt öppet är ju Houdinis vd Eva Karlsson. Mm. Och det är ju ganska tydligt att Houdini är ju ändå ett företag, jag är inte så insett att jag kan bara skriva under på allt de gör så, men där verkar det ju ändå finnas en hållbarhetsidé, produkterna ska hålla länge, man försöker återvinna material.
Typ
de förlorar ju på att H&M får, ja,
man kan typ jämföra dem med Patagonia nästan. Alltså de är väldigt så här, försöker verkligen leva som de lär. Alltså det ska vara liksom verkligen kvalitet. Jag kan bara nämna, som det är skitbra det du säger, och jag var ju tidigare redaktör på Supermiljöbloggen som granskar Timbra ganska mycket, och då var ju hon en av dem som var så här: det här vill inte jag att mitt bolag bidrar till. Alltså vad håller ni på med? Och då är det ju hennes pengar då, eller deras pengar som går till, ja, men Timbro och andra som på riktigt försöker bromsa omställningen.
Vill Weidmo Uvell, eller vill liksom Houdini stötta Weidmo Uvell, eller exakt, vill ICA göra det? Vill ICAs kunder att liksom, nu har hon bett exempel, men vill man...
Men hon har ändå fått cash av dem.
Men, eller liksom Timbro, den som jag trodde också att PM Nilsson, när han kom in, jag trodde han skulle styra upp lite. Det kändes som att han kanske var ett svar på att det finns en oro inom näringslivet av att de håller på att gå bort sig i miljöfrågan. Att det blev lite mer, att Timbro hade lite mer en muff-retorik.
Ja, det skulle liksom vara lite vuxnare när han kom in.
Men jag tycker inte riktigt att det har blivit en så stor förändring med det här nya institutet som de startade. Liksom, det är ganska mycket samma, kanske något mer städat, men det är ju liksom kärnkraften som är lösningen på allt och inte så mycket,
ja, så jag tycker också annars. Att det är en retorikfråga som de är inne på, att man kanske vill att det skulle vara en mer sansad, alltså normal debatt typ, men de som driver institutet, alltså det är Simon Wachter bland andra, har ju haft en väldigt hård ton, alltså går ganska ofta till angrepp mot typ mig och andra med väldigt så här, du är helt dum i huvudet, du har fel. Så det är inte blivit så vuxet.
Okay, jag tycker han är lite kul att diskutera med, men jag missade.
Ja,
det
men
här.
Det är för att jag är kvinna, alla hatar. Alltså, alla hatar. Det är inte lätt. Ja.
Vi anklagar honom inte för att vara kvinnohatare kanske, men Timbro har ju definitivt gjort alltså såna kampanjer och smutskastningar som har varit till exempel riktade jättemycket mot så alla kvinnor med vänsteråsikt.
Men om man tänker vad de skulle kunna göra för de här pengarna som jag inte tror de kommer göra. Men det finns ju ganska många företag som har så här otroligt progressiva liksom kampanjer, snygga reklamfilmer där de liksom har ett mycket progressivt tilltal. Liksom. De skulle ju kunna göra någonting om de verkligen ville stötta miljögrejer, om de menar allvar med det. Men Det återstår väl att se, men jag har inte så mycket hopp om det.
Nej, och jag menar, det här verksamhetsbidraget då, det ska ju bara för att fortsätta på inslagen väg. Men så här då, får jag göra er lite hoppfulla?
Jag tror jag vet vad det är, jag vill jättegärna höra det.
Får jag ge lite glädje?
Ja, det behöver vi.
Bra. Jag ser det här som min skyldighet. Ja. Men, så här då, så är det ju att det börjar ju höjas fler och fler fackliga röster för att LO, framförallt LO då, ska börja pressa på. Och i min artikel så intervjuar jag då Gabriella Lavecchia som är förbundsordförande för Seco. Men jag vill också jag vill läsa en grej som inte är med i artikeln. Och det är nämligen så att jag vill läsa den förbundsmotion som Seco har skrivit, som LO-kongressen ska ta ställning till och som Gabriella och Seco hoppas går igenom. De tror att den kommer gå igenom. Jag ska högläsa den här. Det blir lite så ASMR om den här förbundsmotionen och så får ni reagera. Förbundsmotion, opinionsstrategi 2024, tråkigt namn. Näringslivet och högerorienterade har under lång tid varit bättre på att sätta sina frågor på agendan i förhållande till arbetarrörelsen. Det handlar bland annat om ett totalt sett ekonomiskt övertag, men det handlar också om att man har varit smartare och beredd att satsa mer resurser på att förändra värderingar. Man brukar ofta prata om att ha det så kallade problemformuleringsinitiativet. I detta avseende har arbetarrörelsen blivit omsprungna. Förutom att man har satsat betydande resurser i allt från tidningar, poddar, reklam och tankesmedjor har man även haft ett långsiktigt tänk från höger. Uthållighet och tålamod har varit viktiga nycklar. Detta var ett av skälen till att 6F då, tog initiativet till att starta Katalys för drygt 10 år sedan. Satsningen har varit lyckosam och Katalys är numera en efterfrågad etablerad tankesmedja på vänsterkanten som syns och hörs mycket i samhällsdebatten. Men frågan är större och viktigare än att enbart 6F kan möta denna utveckling. Det är en fråga för hela LO. Arbetarrörelsen ligger efter i den opinionsbildande strategin i förhållande till den samlade borgerligheten. Svenskt näringsliv tillsammans med mediekapitalister och politiska partier pumpar in pengar i tidningar, tankesmedier och andra medier som gör att de kan få ut sin bild av verkligheten och skönmåla sina politiska mål och ambitioner utan att på ett seriöst sätt kunna utmanas av andra idéer. Arbetarrörelsen vill ha ett annat samhälle än vad den borgerliga världsbilden har att erbjuda. Vi vill ha jämlikhet, frihet men också solidaritet. Det arbetet kräver en stor satsning som inbegriper att utmana den rådande hegemoniska uppfattningen i samhället om hur ett samhälle kan eller ska organiseras. Vi föreslår därför att LO-kongressen beslutar att LO ska ta fram en medie- och opinionsstrategi med syfte att utmana svensk näringsliv, den borgerliga och kapitalistiska hegemonin.
Underbart. Alltså music to my ears, eller? Mm.
Det är ju verkligen, men det här det vore ju väldigt bra.
Det här kommer alltså från förbundsnivå. Det här kommer från ett förbund. Och Finet är ett av de mer radikala förbunden i LO. Men det är ändå en big deal. Det här ska diskuteras och pratas om på LO-kongressen.
Det är jättebra.
Ja, men för jag tänker ändå att det spelar roll. Alltså det där kan jag fundera på ibland när man håller på med opinionsbildning. Spelar något vi gör någon roll? Nej, men faktiskt. Nej, men lite så. Alltså man spelar någon roll, läser folk tidningar, flyttar man någon. Men jag tror kanske det här långsiktiga stödet som har funnits till Timber och Svenskt Näringsliv sen löntagarfonderna egentligen, tror jag, så har de liksom under decennier tänkt att vi måste flytta fram våra positioner. Mm. För det var ju liksom en period där ungefär när löntagar, jag tror att det är där det svänger, där det Svenskt Näringsliv verkligen börjar finansiera sin opinionsbildning. Men innan det så pratade ju liksom Folkpartiet om ekonomisk demokrati. Mm. Alltså det var en helt annan diskurs. Och att man har tappat där, det tror jag faktiskt har spelat roll. Så kanske inte liksom en enskild ledare ändrar världen, men det här över decennier, över lång tid, det tror jag faktiskt spelar väldigt roll.
Ja, och att göra det helt finansierat och orätt har varit framgångsfaktorn. Det är det som även de säger själva. Liksom. Det är därför de ger det här generella verksamhetsbidraget på 60 miljoner.
Jag tror också att det är väldigt viktigt för att hitta nya röster. Alltså, om man går in på ABF nu eller går på ett ABF-evenemang säger snittåldern typ på 55, alltså, eller ännu mer. Och det är ju skit dåligt. Alltså Timbro har ju ändå på något sätt lyckats hitta unga människor. Alltså, jag tror inte att deras snittålder är 55.
Nej,
eller?
Nej,
de är ju typ 22. Och det kan man ju säga vad man vill om, men vänstern måste ju hitta nya röster, annars så kommer ju liksom allting bara ut. Och då behövs det ju rent krasst pengar, alltså resurser. Så jag hoppas att det går igenom.
Precis. Jag har ju jobbat på en tankesmedja inom miljörörelsen som heter Cogito. Och det är ju så här, de här 60 miljonerna, det hade ju kunnat hålla oss flytande i 60 år. Alltså faktiskt. Alltså, det är otroligt svårt om man är liksom en miljö... tankesmedja som inte heller backas av några näringslivsintressen eller så där. Det är ju väldigt svårt att få det att gå runt liksom. Mm. Helt rent krasst.
Kan också lägga till alltså, med tanke på nu att det har skurits ner på anslag till civilsamhälle och folkutbildning, så tycker jag att det är ännu viktigare. Alltså, jag har ju varit som sagt engagerad i Supermed-bloggen som är en ideell förening med liksom, inga pengar. Intäkterna är liksom minimala och det är bara liksom, bidrag från folk. Och sen så något år har man kunnat söka olika så här, verksamhetsbidrag, och då kanske man kan få så här, men 20 000, 50 000, och då, alltså det är verkligen inga pengar alls i sammanhanget. Men nu får man inte ens det, för allt det har liksom tagits bort från så här Konsumentverket och sådär. Så att nu är det verkligen så himla försvagat, alltså både vänstern, alltså den opinionsbildningen, men också civilsamhället. Och jämför det då med de här miljonerna som de bara trycker in i Timbro och company. Det blir ju en himla skev maktbalans.
Men ICA går ju bra, så de kommer ju, de kommer pumpa in pengar i det.
Får inte handla mat längre, vi får ju göra vår egen mat.
Nej, men pengar är ju viktigt rent krasst som du säger. Och att, alltså, det kanske inte heller är samma personer som är bra på att opinionsbilda som är bra på att dra in de där pengarna. Mm. Och det är ju också vikten av att skapa rörelser där, där människor är engagerade i olika saker så att säga. Och kan olika saker.
Mm. Nej, verkligen. Intressant. Men
när
bra,
ska
kul.
De, när ska följer. De ta upp den?
På LO-kongressen i maj.
I maj?
Mm.
Så att, och vi sitta bänken.
Kommer fortsätta bevaka.
Hoppas
det.
Du är där och rapporterar live.
Såklart, vi kommer vara massor där. Ni borde också vara där.
Ja, vi kanske ska vara där. Ja, åter till det.
Mycket bra. Mm. Och Henrik, jag lämnar över till dig för en
fantasieggande artikel av någon med fantastiska namnet Sten Magnus Aculonius, professor emeritus i
neurologi. Rätt oss inte om det är fel. Ja, rätt oss inte om det är fel. Nej, om det var fel, då får du bara skita i det. Ja.
Exakt. Skicka det till en mailadress som någon
stavar den
svåger
fel.
Eller någonting.
ETC.nu.
Exakt. Precis. Men den här professorn då, han skriver en massa saker som är lite krångligt att förstå. Men hans poäng är att inom en ganska snar framtid så kommer vi kunna leva mycket längre. Man har liksom nått otroliga framsteg inom forskningen, och han jämför med vissa djur, som det finns vissa hajar och valar och sånt där som kan leva i 400-500 år. Och han menar på att det här kan bli möjligt, den här forskningen är väldigt lovande. Och han avslutar artikeln med så här, han tycker att den här forskningen som pågår nu, som är väldigt intressant, hur man kan förlänga livslängden med kloning och allt möjligt för det. Ja, ni hör ju att jag inte är naturvetare. Men att han avslutar den med att så här, den här forskningen måste få fortsätta, men det behövs en etisk övervägning kring det här. En fortsatt diskussion om de politiska konsekvenserna. Och det tänker jag, det kanske vi ändå kan resonera någonting kring. Det är väl vår puck, politiken. Så vad tycker ni om det? Finns några risker med om vi skulle kunna bara leva i 400 år?
Alltså så här, det finns väl risker, men jag vägrar att liksom på förhand begränsa det mänskliga. Jag säger så här, måste det vara, eller liksom så här, för att det har förändrats så pass mycket. Jag tänker att det är typ ett lika radikalt skifte från när medellivslängden var 30 år som till nu, typ. Och där, alltså det fanns säkert några som hade en etisk diskussion om så. Är det verkligen rimligt att vi lever tills vi är 80-90?
Så länge vill inte jag leva.
Nej, verkligen. Nej. Det låter ju helt sinnessjukt länge. Finns det verkligen resurser till det? Och jättemycket av det där angränsar ju till de här diskussionerna som typ klimatfascister har och sånt där också. Att så vi måste bli färre, resurserna räcker inte, bla bla bla. Alltså jag är ju djupt övertygad om att alla resurserna räcker. Det handlar om hur man fördelar dem.
Mm.
Och jag tror att det skulle räcka. Alltså definitivt skulle det ju liksom platsen räcka och sånt. Även om folk levde längre.
Mm.
Personligen så hade jag tyckt att det var coolt att leva längre. För jag gillar verkligen hittills livet. Jag vill prata med fler människor. Jag tycker inte tiden räcker till riktigt. För att kunna lägga så ett decennium som pensionär istället.
Men tror du att det som kommer hända att du får jobba tills du dör istället?
Mm, men så är det ju redan.
Vad känner du, Anni? Vill du leva tills du är 400?
Absolut inte.
Du börjar känna dig klar, eller?
Nej.
Du har sagt, de hade rätt där med 30 år jägare och samlare med längden. Liksom.
Nej, men det är väl också så här, en skillnad om man lever 400 år väldigt länge, men 150 då, som om man toppen alla de åren. Alltså det är en sak. Och om alla andra man tycker om också lever, då kanske det låter ashärligt. Typ jag har mer tid att göra roliga grejer. Men om det också är misär sista 50 åren, typ, eller om alla mina kompisar har dött, då känner jag väl, vad fan ska jag här göra?
Men här kan ju alla leva i 400.
Men man kan ju skaffa nya kompisar. Alltså, här vill jag också, jag vill tipsa om filmen...
Kan man?
Jag vill tipsa om filmen El Conte på Netflix, som är en chilensk satir där Pinochet är vampyr. Mm-hmm. Och är odödlig alltså. Mm. Så Pinochet har levt jättelänge.
Har du hört om Twilight?
Ja, exakt. Också bra. Nej, men, och den här är ju bra för att det är också så, det handlar ju liksom om ett gäng nunnor som vill döda liksom vampyr Pinochet. Det är ascoolt. Och den vann en Oscar förra året. Men så ljuvlig film, men den handlar ju om att så, Pinochet till slut har tröttnat på liksom att vara en fascistisk diktator. Mm. Och lite om de grejerna. Jag bara känner, alltså, för min del, Jag tror inte att jag skulle tröttna. Alltså,
nej, men du skulle faktiskt kunna vara en person som lever ett gött liv i 400 år. Jag, den ångestfyllda... Och du sov ingenting, Henrik. Du kommer inte ihåg.
Jag håller helt med dig, Annie. Jag känner att liksom,
vi är klara
med så här 80 år, det vore räcka. Jag tänkte, alltså, apropå att när jag jobbar på äldreboende så tyckte det var ganska slående att folk som börjar närma sig 90 där... Då var det, jag tyckte att det var intressant att prata med dem om vad liksom, hur de kände inför döden och sådär, lite försiktigt. Och det var så många...
Uppmuntrande vårdbiträde, Henrik, kommer. Hur känns verkligen, det? Du ska dö
världens
snart.
Världens sämsta vårdbiträde.
Vad tycker du om dödshjälp?
Ja, exakt. Nej, men det var någonting som jag tyckte var slående var att många tyckte att det skulle bli väldigt skönt. Alltså att de liksom, någon slöt ögonen och bara, att det ska bli så skönt. Det kanske också handlade om att de hade inte så bra, inte vet jag. Men jag håller med dig där. Men det finns en politisk aspekt som jag tänker innan vi avslutar vi kan lyfta. Och det är ju, eller egentligen två. Han lyfter det här med att vår art skulle kunna bli ersatt. Om man liksom kan krona fram en annan art som lever mycket längre skulle kunna ersätta mänskligheten på
X-Men.
Sikt. Vill vi det? Mm. Men en annan aspekt tycker jag, det är ju att man kan tänka sig att inom en snar framtid så kommer det kunna vara så att de som har mycket pengar kommer kunna leva 400 år, men alla andra eller många andra kommer leva som vanligt. Det skulle ju kunna bli ett politiskt problem av stora mått, tänker jag.
De bygger ju redan sina klimatarker liksom, och har den bästa sjukvården, och det finns den här han som ser helt sinnessjuk ut som tar blodplasma från sin son för att leva längre.
Ung,
exakt, såna. Men sådana människor, alltså, för det första, han ser ut som att han liksom är ut och in. Alltså, han ser så jävla äcklig ut. Han ser så jävla äcklig ut. Och sen så är de ju liksom perversa i sin rikedom. Men det måste ju inte vara så. Även de går att besegra.
Nej, så är det ju. Men jag tänker bara, där skulle ju verkligen kunna skapa otroliga spänningar mellan folk.
Jag tror att har ni läst boken Klara av solen?
Nej.
Av, ni kan inte uttala det här, men Katsuo Ishiguro.
Rätt oss inte om det är fel.
Nej, men jag tror inte han kommer lyssna i alla fall. Jag tror att han vann Nobelpriset för några år sedan. Kanske inte för den, men skitsamma, han har vunnit det. Den handlar i alla fall om väldigt så här, människoliknande robotar. Alltså typ, ja men de är som människor och folk har en som, de kallas för typ AVR tror jag. Typ automatisk vän, eller artificiell vän heter det. Så alla har en sån hemma, och det tänker jag typ lite mer, alltså kanske närmare tiden typ, skulle ju kunna hända ganska snart. Den tycker jag ni ska läsa, för då känner man bara, vad fan håller vi på med? Så.
Men jag skulle gärna ha en artificiell vän.
Ja, men om du läser den så kanske du
inte... Det vill man inte ha. Nej.
Alltså, hon Klara då, som är en AV, hon är ju trevlig, men it's a fucked up world alltså.
Okay.
Ja, du får läsa den. Alla kan läsa den, den är jättebra.
Alla kan läsa.
Läs en bok, barn.
Nej, verkligen. Jag känner bara att jag är för nyfiken. Jag vill leva länge. Jag vill veta hur det ser ut. Jag vill veta vilka som är styr. Och
kan
jag
inte bara göra som man alltid gjort och bara gå igen som spöke?
Jo, det är verkligen sant. Ja, verkligen. Jag kommer i alla fall, om jag får möjligheten, så är jag ju inte en sån som så kommer ladda upp mitt medvetande till en dator eller någon sån grej. Det känner jag inte är vägen jag vill vandra.
Eller frysa ner sig, som många gör.
Men alltså, just
det. Man fryser ju ner sin kropp eller sin hjärna i alla fall.
Men jag tror inget sånt funkar. Ingen är väckt från det i alla fall.
Inte än. Bara, det är det de tänker, det är därför de fryser ner sig. För att i framtiden så kommer de kunna ladda upp.
Fan,
Walt Disney bara väntar.
Jag vill inte vara med om jag är misär. Döda mig bara när jag liksom är 80.
Man vill vara mer och mer lycka.
Ja, men inte det man får av livet.
Det är sant.
Livet är hårt, sen dör man. Annie Krona, politisk redaktör på Dagens
Nyheter. Livet är hårt, sen borde man dö.
Livet är hårt, sen dör man, och det är gött. Så,
med de avslutande orden så tackar vi för det här avsnittet, och Tyckpressen är tillbaka redan nästa vecka. Hej!
Hej
då!
Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögern byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på etc.se.